Trädgårdssnack.
Ja, hörni, toppen på kroppen är ju ändå knoppen, och på toppen på knoppen så hittar vi Magnus Karlström, a.k.a. Magnolia Magnus. Välkommen tillbaka, och så alltså, god jul om vi inte ses innan.
Ja, tack detsamma.
Ja, precis. Det börjar lacka lite grann. Har du fått julkänsla än, Annika, eller?
Nej, alltså den kommer senare och senare, men det kan vara för att jag inte gör någon så stor affär av jul.
Men du blir längre. Lite kitschig, alltså du brukar, alltså när du börjar närma sig, så vet du bara blåser på med guldsprayar och det ena med det
ja,
femte.
Ja, det gör jag. Ja. Men det här med en massa annat som har med julen att göra, alltså där är jag väl lite mindre, men visst, jag pysslar.
Men du är lite pynttant så?
Ja, det är jag, pynttant. Ja.
Är du pyntig, Magnus, alltså när det närmar sig julen, eller?
Alltså inte direkt kan man inte säga, utan men det finns ju vissa sådana där prylar som behöver komma fram, vissa tomtar och liknande.
Och röda krukor är du och jag väldigt överens om att man behöver.
Självklart.
Ja.
Har du någon sån här plasttomte i släde som står ute i trädgården, Magnus?
Utomhus är det nog mest bara gran. Det är väldigt diskretion där, får man säga. Utan det är nog en klassisk vit belysning i min gran.
Det är inomhus. Inte Perons farsa fira jul, man då.
Nej, absolut inte.
Dagens avsnitt handlar just om det vi börjar med, toppen på kroppen, eller i varje fall toppen på trädet kan ju vara knoppen.
Ja, eller kan busken, det vara, eller så. Alla har inte knopp.
Nej.
Toppknopp.
I knopparnas förtrollade värld så är det juletider. Det finns så jättemycket att upptäcka. Och Magnus, drömknoppen.
Alltså det är ju redan när man började att utbilda sig och förstod att man kunde särskilja växter genom att titta på knopparna, så gick man ju in för detta. Men lite grann får man väl ta körsbärsben vid den röda mot det gröna som knopparnas Rolls Royce. Alltså där är ju några fler som är väldigt så...
Du skulle bara säga, han lyser när han säger alltså, kan du säga det en gång till?
Knopparnas Rolls Royce tänker du på? Körsbärsbenved. Fantastiskt långa cylindriska knoppar. Vassa, de ser lite farliga ut men de är snygga alltså. Det är ju de här färgövergångarna som man gillar.
Knoppvärldens alltså, bad boy, lite så.
Jag vet inte, alltså nu växer den ju där det är knappt någon som glor på den. Men den här använder man ju den både för höst färgning och fina vinterknoppar då, så jag tycker det är en jättetrevlig växt.
Favoritknoppen, Annika?
Alltså den är också spiss, det är också en sån liten värsting. Alltså kamensitarön eller japansk grön gillar jag. Lilaaktiga, kloaktiga knoppar.
Också lite småfarliga sådär.
Ja, de ser lite farliga ut. Det är lite häxklora över den på något sätt. Alltså lite sagoaktig.
Har man glott igenom alla de här vanliga bruna och helt normala knopparna, så helt plötsligt är det ju en del som hänger ut i färg då. Kastanjer, en nästugsträd och liksom sådär. Så det är fantastiskt. Där går man gärna och gluttar lite på dem. Så.
Där ålnar också igen nästugsträdet.
Ja.
Magnus kan ju gå ut i sin trädgård och titta på väldigt mycket knoppar. Han har ju mer knoppar än någon annan jag känner. Min tandborstrunda på vintern är ju knoppar.
Okay.
Vilken
såg du senast?
Alltså jag tittar hela tiden på knoppar, så jag vet inte riktigt vilken jag såg senast. Men jag har ju en körsbärsbenved och den är faktiskt väldigt fräck.
Magnolia, Magnus, magnolia knoppar. Alltså de är ju, om vi nu börjar med lite större pjäser, alltså för de man kan ju inte gå miste på dem liksom.
Nej, och speciellt inte om man går in på blomknopparna då, på magnolierna, som de har ju passat på att pälsa på sig lite extra. Alltså bladknopparna finns det ju alltid mer av på en växt, så de är inte riktigt lika viktiga, men blomknopparna är ju det som ska stå för fortsatt reproduktion. Så där brukar man investera i någon mink eller vargpäls då, som man riktigt ska klara sig. Och den här hårigheten på knopparna har ju flera funktioner då. Det utjämnar ju temperaturskillnader, men även då kan skydda för ett blåsigare läge. Nu ska man inte ha magnolia just i blåsigare lägen, men har man knoppar som är väldigt håriga, så är det oftast då för att fixa temperaturen.
Vad är den mest ludna knoppen du vet, som är riktigt, ser ut som den har vargpäls på sig?
Ja, nej, det är nog
svåra frågor.
Ja, det är en riktigt svår fråga det där. Alltså, även om man har tittat på knoppar i 40 år så gör man inte sådana statistiska jämförelsestudier. Men magnolierna är kanske de som man ser oftast med mycket päls på.
Men att de ser ut som de ser ut, det beror på just att de skyddar sig för...
Ja, då, det är ju en botanisk programmering kan man ju säga, för att man har ju flera höljen där, så det här yttersta skalet med pälsen, den fäller den tidigare och sen har den fortfarande ett litet skyddsskal kvar, så att man har ju byggt upp det i flera steg för att inte bli lurad. Ja. Det här att man klär sig lite för tunt för tidigt.
Ja,
det har ju varit där, många har varit där. Ja. Så att,
skalplagg.
Just det. Och då tänker man också, vad kom först, hönan eller ägget, ägget eller hönan, eller som vi brukar säga i dessa kretsar, vad kom först, blommorna eller bladen eller knopparna, eller vilket kom först?
Bladknopparnas funktion är ju tillväxt i plantorna och de är alltid före det andra, så att det pågår liksom en process hela tiden och det är inte riktigt lika viktigt för växten. Det är ju som i ett äppleträd, alltså blomknopparna kommer ju ett tag efteråt och det går åt mer energi att tillverka blomknopparna, så de är alltid mer rädda om sina blommor än tillväxtknopparna, om man tar en kort förklaring.
Så bladen alltså.
Bladen förklara. Men någonting jag tänker på, det är den här tiden, alltså nu har vi passerat för länge sedan jassäsongen, men beskärning av träd och alltså, missar där alltså, för jag tänker själv andra gången ut och beskär äppelträdet och plommonträdet där hemma, alltså att man inte klipper en liten knopp. Vad är det vanliga som man missar där?
Antingen är man nog alldeles för noggrann eller också är man helt omedveten om att man liksom påverkar plantan egentligen. Gör jag en beskärning så gör jag ju det antingen för att jag vill att den ska se lite annorlunda ut eller att den ska prestera mer blomknoppar egentligen. Så att jag ju tittar ju på plantan att, och försöker förstå vad är jag ute efter i denna växten. Sen har man de som bara har hyrt en sekatör och bara går ut och smaskar till det, och det är klart att eftersom plantorna vill överleva så brukar det gå bra, men det finns ju ingen akkuratess i det sättet man har jobbat.
Jag kände mig där nu som smaskat till mig. Jag kände igen mig själv där lite grann. I vissa lägen då, i början var i fall, så blev det lite så.
Men lite vanlig är ju, alltså syrenhäckar skulle jag vilja säga, att man kanske beskär dem så att man hela tiden missar blomningen. Och varför har man då syren?
Det kan man undra.
Ja, det kan man undra.
Men om man vill maxa knopparna så att man kan beskära så att man kan för att få mer knoppar, alltså öka upp.
Det är ju näringsbalansen i växten där i viss mån, men eftersom de högsta delarna av växten ofta skapar en energireserv så ligger ju blommorna lite längre ner, så att om man bara lär sig att känna igen blomknoppar, och då kunde man ju ta magnolia eftersom det är så enkelt. Nu står det ju alltid att man aldrig ska beskära magnolia, det vet ju inte de om, så att jag menar det, allt går ju att bryta mot. Men då hade man ju kunnat klippa ner lite tillväxtknoppar som man ser får en tydligare exponerad blomning.
Så att man låter det rinna ner liksom i...
Ja, för tillväxten är ju det som egentligen sker för en höjd, och kunna tillverka blad så att man kan hålla hela växten med den energin som man behöver. Så att det är ju det här, vi skapar en obalans mellan rot och den övriga växten när vi beskär, och vilket gör att roten då kan skjuta på mer kraft, och kan den skjuta i den riktningen man har tänkt sig så är det ju enklare.
Skjuta mer blommor menar du?
Ja, eller skjuta åt rätt håll.
När skulle du göra den beskärningen då på din magnolia?
Jag tycker ju det här när den kallaste perioden är över i mars-april, då har man inte så stora risker med temperaturen helt enkelt. För att får vi de här sena nattfrosterna, de brukar ju klinga av i slutet av mars och under mars-april.
Mm. Så precis innan de smäller till och exploderar ute.
Ja, ja.
Men jag tänker på något annat just nu, pratar om vintern. Då går ju lite vila och vi ska inte klippa. Vad händer med knopparna som är vilande? Alltså rent du som brukar kunna förklara saker på ett enkelt sätt, Magnus.
Alltså de går... Alltså det är ju egentligen för att skydda. Ju mer rutinerade knopparna är, kan man säga, så har de ju olika uppgifter i växten. Mm. Så tittar man som på en rhododendron, där ser man ju inga knoppar. Nej. För där är det ju egentligen funktionen, det översta lagret sköter allting. Och klipper man ner dem, så där spelar det ju ingen roll om man är obegåvad eller begåvad, för man ser inte var de sovande ögonen ligger, utan det är ju en skyddsmekanism som finns inbyggd när någon älg klampar igenom eller när jag går ut och beskär på ett felaktigt sätt, så aktiveras detta och så dyker det upp ögon då som fixar det vi har ställt till med.
Så man kan ju då alltså beskära in en rhododendron hårt och ändå få den till att växa till sig och bli en väldigt fin rhododendron igen.
Men de som inte har några sådana här vilande knoppar, tänker jag, de som kanske inte syns lika väl, alltså vad är det för vanliga beskärningsmissar man gör där? Fast det är lätt som sagt, de man ser är ju lite enklare kanske.
Man är nog väldigt orolig för att det inte finns de där sovande ögonen som på en rosplanta, de äldre taggigare grenarna längre ner, där ser man inte riktigt var knopparna sitter. Och då klipper man den högre upp, vilket gör att plantan blir högre, och det är ju inte egentligen avsikten. Nej. Utan skära ner dem lite ordentligt, och gör man det en gång så ser man ju hur plantan exploderar i skott, och då vet man ju att ja, men detta var ju inte felaktigt, så gör man samma nästa säsong. Så att jag tycker man lär sig själv.
Man kan vara tuffare än vad man tror på just den typen av.
Definitivt.
Men det här med att lära sig, alltså det är ju en intressant sak. Ja. Många idag tycker jag är väldigt ängsliga för att göra fel, för att man måste göra rätt. Men om man då tittar på sin ros och säger att ja, men det här lyckades mig väldigt väl, och så vågar man berätta det för kompisarna också, att så här gjorde jag och det gick väldigt bra. Ja. Istället för att inte våga göra någonting alls.
Men finns det några enkla svar egentligen, liksom så här generella, när det gäller just, vi har pratat beskärningar i många program tidigare, men oavsett knoppar, alltså några sådana här ground rules, Magnus?
Så jag vet inte riktigt vad jag ska svara här. Alltså man beskär ju lite grann växten efter funktionen i trädgården. Så ett träd kanske man inte klipper lika mycket som man tar en liten buske eller en perenn, som man mer kanske ansar för att få den att bli fylligare, helt enkelt. Så att jag tycker man anpassar ju sitt system efter vad det är för växt. Men det är klart, det är ju för att jag är programmerad att göra men allting går ju forma. Vi ser det i japanska trädgårdar, vi ser det i barockträdgårdar, och allting går ju egentligen att göra med växter, utan det är ju bara att förstå hur de reagerar på det vi gör.
Annika, har du några sådana kloka grejer som du tänker på, alltså enkla?
Det som är ganska enkelt är ju att inte liksom ta röjsågen och dra av allting på det som har blivit för stort, utan kanske, om man nu ska ha ett enda råd, så att gläsa ur buskar är ganska...
Genom lite luft, genom lite...
Ja, och sen så, om man lämnar en liten bit, alltså låt säga max en decimeter ner till, så kommer det ju ofta nya grenar och unga, och då är de ju liksom unga på nytt. Det är ju lite som våran ansiktslyftning som man inte vill göra, men som kanske hade gjort att det blev vackrare.
Trädgårdsvärldens plastikkirurg, på något vis. Så.
Ja, det tror jag.
Hur står det till? Hur står det till, Magnus?
Jo, det.
Vad finns det för problem vi kan lösa så här i denna tiden i slutet på trädgårdsåret?
Jag tycker väl att många ser liksom trädgårdens så kallade skräp som ett problem då, med löv och liknande där. Men det är ju det som blir den nya komposten. Så istället för att då köra bort sånt i parti och minut, så kunde man väl kratta in det i sina buskar och hjälpa dem och skydda rotsystem. Och
då pratar vi alltså då med två personer som jag vet. Alltså, de springer så här, knackar på oss grannar. Kan jag ta dina löv? Ja, för tusan, säger de. Och så samlar de upp säckarvis med löv. Alltså, det blir ju, istället för en flaska vin när man kommer hem till Magnus, en säck med löv.
Ja, de är väldigt välkomna, och jag vill inte ha odefinierade löv blandade hur som helst, utan jag vill ju lägga dem som på magnolierna. Vill jag ju gärna ha ek eller boklöv, så att de försurar lite grann, så att jag håller pH-värdet i rätt balans. Så att man kan inte bara komma med blandlöv hur som helst. Ha 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 ha.
Annika, man ska, man istället kan... för komma hem till dig. Då,
alltså, det går bra med blandlöv hos mig. För att jag har nu byggt mig en kompost. Och det tänkte jag faktiskt berätta om på de här 4 kvadraten när vi kommer till det. Men ett vanligt krux nu på vintern tycker jag är övervattning av inomhusväxter.
Man dränker de små stackarna.
Ja, vi var lite inne på det för några avsnitt sen, vad som händer med växter utom de står i vatten. Mm. Och samma sak händer ju med inomhusväxter, att de vintrar ju på sätt och vis också in lite. Mindre ljus och så. Och så fullt med vatten, precis som på sommaren. Det mår de inte så bra av. Däremot så kan ju miljön inne nu för våra inomhusväxter bli för torr. Så kanske det här med ett fat med leka och sen så att krukan står så att det inte står i vatten utan upphöjt, och så blir det lite fuktigare runt plantorna. Kan ju vara ett sånt trix.
Och en liten räddningsaktion där när vi väl har dränkt våra små krukväxter. Vad brukar du göra då?
Ja, alltså nu har jag dränker inte dem. Problemet är tvärtom.
Du råkar ut för det, säger vi då.
Ja, då det beror på, ser den väldigt döende ut, alltså då är det ju komposten som gäller. Men om jag tror att det finns en rening, så är det ju bara att lyfta upp den och låta den, alltså jag skulle kunna ta ur den ur ytterkrukan och till och med krama lite i rötterna om det är riktigt illa. Och sen så tillbaks med den igen, men inte då fortsätta att vattna i gälden.
Har du vattnat några av dina krukväxter inne, Magnus?
Alltså jag kan ju inte säga att det är jag som vattnar krukväxterna inomhus.
Men den personen som gör det då?
Nej, den är försiktig på ett bra sätt. Så att det är ett litet problem i vårt hushåll.
Men vad skönt.
Nej, men man måste lära sig vilka växter som vill dela tid med en. Och sen är det ju så där att man vissa tar man hem i alla fall, fast man vet att en cyklamen kommer haverera, för det har den gjort de senaste 20 åren. Så har vi inga fönster för det hemma. Men det är klart att men då får man njuta av den under den korta perioden som den faktiskt finns.
Så det är cyklamen du vill dela tid med mest, eller?
Nej, men
du fick välja en växt som du vill dela tid med.
Alltså krukväxt tycker jag, ju San Paolo är rätt roliga faktiskt.
Det var ju ett lite udda svar. Det hade jag inte väntat mig. Jaha, ja, det ser man. Ja, den är ju söt.
Jag fick en vildinsamlar från Kenya som någon som hade missionerat. En ljusblå som vi har haft i odling nu i 40 år. Så att det. Och sen om man tittar man då på släktet, så presterar den många blomformer, många blomfärger. Det är en väldigt enkel krukväxt som dock inte trivs i alla fönster. Vi har ju sämre San Paulier idag sen jag flyttade till Skåne än vad vi hade uppe i Falkenberg. Så att...
jag säger alltså palettbladen, alltså denna under denna, alltså där är ju en liten tävling nästan vem som kan få flest olika sorter.
Och du gör egna sticklingar av dig, sätter bara dem i vatten och så blir det fler och fler och fler.
Alltså det bara exploderar och sen plötsligt så kan man inte se ut förrän fram på vårkanten, då får man galla lite där så.
Hur lång tid tar det innan du får rötter på dem då?
Alltså när man satt dem ner i vattenglaset så kan det kan nog ta någon vecka eller två så där så att de är tillräckligt. Så sen bara pela ner dem.
Sen pelar du ner dem i lite jord.
Ja, och sen blir det plötsligt fantastiskt. Vardagsdramatik. Men det här är också ett program där man lär sig en himla massa andra saker som man inte visste. Trädgårdsvärldens professor Baltasar, Annika, visste du att...
Nej, det här det är inte att jag kan en massa saker, utan det är precis tvärtom. Det är massor med saker jag inte kan, och så hittar jag någonting som är men det har ingen.
Vad har du läst för något nu då?
Alltså nu har jag hittat en väldigt trevlig hemsida med massor med bilder som säkert skulle kunna tilltala många. Och den heter Trådgarn, alltså trädgarn.
Trådgarn.com.
Där är massor med bilder för alla de som nu tycker om blommor, både på rosor och klematis. Och när jag är ute hos mina kunder så tänker de om mig att om jag bara tittar på ett blad på en klematis så ska jag kunna säga vilken klematis de har. Och tyvärr så kan jag inte det. Men då brukar jag rekommendera att gå in där och titta. För då känner många igen sina blommor och så får de ett namn. Och plötsligt så vet de också hur de ska beskära den. Så där kan man titta. Och där är rosor också bland annat.
Trådgarn.com.
Ja. Kolla där.
Vi har en liten mikroskopisk yta som vi alltid lyckas fylla med massor med konstigheter. Och vi bränner och vi håller på och vi gör bygger kojor har vi gjort också det här året. på 4 kvadrat, vad klämmer vi in där idag?
Alltså nu ska vi göra någonting som jag faktiskt har gjort hemma. Väldigt enkelt, låg budget. 8 stycken stolpar, tänkte jag mig. 6 av dem är höga och någonstans 1,5 till 2,5 meter. Och sen så, de andra är lite lägre. Och så ska vi nu göra en kompost med 3 fack. Och då kan man ju göra det här väldigt budgetaktigt. Nu har vi hörnstolparna och stolparna som delar av facken. Mm. Och sen så lägger vi en överliggare på de där höga stolparna som nu är på sidorna och bakåt. Mm. Så får de en användning strax. Och sen så är komposten öppen fram, eller så skapar man sig någon dörr. Dit har jag inte kommit ännu, men det ska jag. Jag har börjat fylla komposten med blandlöv. Oh, kan du tänka?
Jag har ju mer fack alltså.
Du har fack för alla de olika löven, det har inte jag än. Och sen så har jag hjälp av mina höns. De blandar runt där, så det behöver inte jag göra. Men i vilket fall som helst, så tänk dig nu att du har den här komposten och överliggaren. Ja. Kompostens väggar kan ju bestå av ribb eller plank eller viltstängsel eller vad du vill. Men upp där i 1,20-1,5 meters höjd, så att man kan lova på rejält mycket kompost så att värmen stiger i komposten. Mm. Och så. Nu, de höga stolparna och överliggarna. Nu sätter vi klätterväxter där som inte växer in i komposten, utan som snarare är sådana som...
Som en liten till exempel, dekoration så liksom.
Ja, men det kan bli hur fint som helst. Mm. Jag tänkte dig en klätterväxt som fäster, alltså vrider sina egna blad om sig själv, som klematis till exempel, skulle kunna vara där. Då hoppar den ju inte så gärna som till exempel en murgröna in och rotar sig i komposten och så. Så att man får liksom bestämma sig för hur man vill göra med den här komposten, om den ska användas eller ej. Men detta får jag nu in på 4 kvadratmeter, dessa 3 fack som är ungefär 1,20-1,50 djupa och ungefär lika breda.
Och det blir dessutom så väldigt vackert också.
Ja, och sen så funderar jag skarpt på att göra ett lock så jag liksom kan bestämma hur mycket ljus det nu får komma in. Den här står då...
Vilken avancerad konstruktion. Läge.
Alltså det är så enkelt, det är... så det är inte sant.
High tech.
Ja. Nej, men det är så. Komposten ska ju helst stå lite avskuggat så att den inte torkar upp. Nej. Man behöver vattna den. Och då är det... kan vara ett lock eller någonting som begränsar hur mycket sol och så det kommer ner i den här nu.
Hur många fack har du, Magnus, i din alltså, optimala kompost?
Låt höra.
Ja, egentligen har jag väl inga fack, utan de ligger i olika högar och drösslar. Men jag tar det tillvara. Ja. Det är väl det viktiga, själva grundidén, att trädgårdens eget avfall multnar ner och har en användning i ens trädgård. Så att det tycker jag är någonting man ska ha med sig.
När är det dags egentligen att plocka ut det man har fixat till i sin lilla kompost? Alltså när kan man börja mata ut det? För man bygger hela tiden på och matar den med trädgårdsavfall och grejer.
Det är ju det som facken hjälper en med, kan man säga. Så att när detta nu som jag har fyllt på här under hösten ligger i sitt fack. Nu är den ju precis nygjord, så det är bara ett fack som är fyllt. Mm. Det fackets innehåll flyttas då över till fack 2 sen. Då vänder jag ju komposten och då börjar jag fylla fack 1. Och sen så kan det hoppa över till fack 3, då är den i princip färdig. Det kan ju ta ett år eller så. Det beror lite på hur mycket jag finfördelar det jag lägger i och om det är en bra blandning av sånt som är liksom grönt och sånt som är torkat.
Gräsklipp hade ju accelererat det hela, men vi har ju så fina mulsklippare idag i trädgårdarna och det gör att man får krattar inte då sitt gräsklipp, men gräsklippet är ju en fantastisk energikälla och faktiskt bekämpar ogräs och sånt, och den hör ju hemma i komposten, så att det är ju lite grann egentligen...
Men du bara ta det lilla klippet, även om det är liksom finfördelat, och slänga ut eller i komposten?
Ja,
och om man klipper och inte har alltså... Om gräset ligger kvar, om man inte har en sån mulcherklippare så är det bara att kratta in det i växterna eller häcken eller något sånt. De blir ju jätteglada.
Det har gått ett år och vi ska ta oss lite vintervila, tänker vi. Men än inte trädgårdsåret riktigt slut. Vi ska ha lite kul så här inför jul och med pyssel. Mm. Och vem är mer pysslare än Emma Berg?
Ja, Emma Berg får hänga med så här inför jul.
Ja.
Det blir väl bra.
Från oss alla... till er alla och god jul, Magnus, och lycka till med magnolier och alla dina kompisar ute i trädgården.
Tack för det.
Trädgårdssnack.